Det är spännande med ett nytt år, alltid på många olika plan, inte minst på våra personliga plan, men också som församling, också som en del av det Gud gör i vårt land och i vår värld. Och samtidigt som jag alltid tycker att hur Gud ska vi liksom nå längre, hur ska vi få se mer av det som är du och din vilja i vår tid? Det är också en sån där fråga som kommer så här i början på ett år. Och någonstans får man göra en sån här rekalibrering, återkalibrera, ställa in sig igen mot liksom Guds verklighet, Guds värden. Och jag tycker att det är viktigt. Jag tror att det är jätteviktigt för oss alla på ett personligt plan. Jag tror det är viktigt som församling. Alltså, vad är det Gud säger till oss? Vad är det han leder oss in i? Vad står vi i just nu som han vill fortsätta att leda oss i? Och jag vill ta med er till en text bara utifrån Paulus brev till Thessalonikerna, i första brevet till Thessalonikerna, där han betonar några saker, hur de som församling tar emot Guds ord och vad som händer med dem och vad som händer när människor kopplas samman. När man inte står själv utan det finns de som både går före och går med. Vad är det som händer då? Det här är en bra och innehållsrik text. Några versar där, från vers 1 till vers 8 läser jag. Från Paulus, Silvanus och Timoteus till Thessalonikers församling som lever i Gud Fadern och Herren Jesus Kristus, nåd och frid med er. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner, för vi tänker ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud Fader. Bröder, Guds älskade, vi vet att ni är utvalda. För vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan också med kraft och den helige ande och full visshet. Ni vet ju hur vi levde bland er för er skull. Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Akaja. Från er har Herrens ord gett eko. Inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd så att vi inte behöver säga något mer. Här är det Paulus som skriver till en väldigt ung församling. Jag hade nog själv inte riktigt klart för mig att den var så ung. Det finns de som påstår att de var kanske bara några månader gammal som församling i Thessaloniki. Och nu skriver Paulus ett brev till dem och säger: ni lever i Gud. Det här är nyomvända hedningar, alltså greker eller andra. Det är nyomvända tidigare judar som har förstått att Jesus är den som skulle komma. Han är Messias. Det måste ha varit många frågor i en sån församling. Och då tänker man, och här skriver han bara: ni lever i Gud. Kära bröder och syster, ni är utvalda. Paulus är övertygad om att Gud har gjort någonting i församlingen. Han är övertygad om att det han har gjort i dem, det är liksom av Gud. Det är inte bara något påhitt. Det är inte bara något som faller sig sis och där för att det är trevliga människor. Gud har gjort någonting i församlingen. Och det hänger han liksom upp sitt brev på. Och säger, ni är liksom Guds utvalda, ni lever i Gud. Kära syskon, säger han. Och jag tänker här, oj vad Gud måste få boosta oss med tron på att det Gud gör är så mycket mer än att du och jag har bestämt någonting. Är ni med? Att vi säger vårt ja, ja det har betydelse. Att vi säger vårt ja till Jesus, att vi tar in det Gud har av sin vilja i våra liv. Men det är ju Gud som utför det, vänner. Du står ju inte själva, vi sitter ju inte där själva och tänker, hur gott ska vi nu klara av det här året? Hur andliga ska vi bli? Eller, nej, jag känner mig inte alls andlig, det här kommer inte att gå. Vad lätt vi tänker så. Gud gör sitt verk i den människa som säger, Herre, jag behöver dig. Jag är din. Jag behöver din nåd i mitt liv. Då är Gud där och utför sitt verk, bygger sin församling, sin kropp. Det är inte du och jag egentligen som bygger den. Det gör han. Jesus bygger sin församling. Och här talar han alltså till den här unga församlingen. Och han säger, vi tackar Gud för er. Så fort vi bara kan. Och vi tänker på vad ni utför. Han säger, vad ni era gärningar i tron. Om hoppet som finns hos er. Hur ni strävar och arbetar i kärleken. Alltså Paulus tar sin utgångspunkt i det som han också säger till korinterna. Alltså tron, hoppet och kärleken. Den har Gud planterat i er. Det är det ni jobbar utifrån. Det är det livet som jag ser hos er. Och jag tackar Gud för det, säger han. Det är inte liksom, ja ni kära Thessaloniker. Det här var inte lätt att få er till kristna inte. Utan det är, Gud gör någonting i era liv. Jag ser tron och hoppet och kärleken som verkar genom er. Och jag tänker, Gud hjälp oss att fatta det här. Vi har så lätt att hamna i att vi ska prestera. Vi ska vara lyckliga, och det är ett nytt år dessutom. Då ska vi lova både det ena och det andra av helgelse och allt vad det nu är. Vi ska bli så duktiga Guds barn det här året. Och det är bra att vi sträcker oss ut. Det är bra att vi ber Gud om hjälp att hitta goda vanor. Det behöver vi. Men vem är det som kommer med sin kraft in i våra liv och är med och gör verket? Det är Gud själv. Genom tron, genom hoppet och genom kärleken. Och just den här versen om tron, hoppet och kärleken, när han betonar det, Paulus, när han säger så här då, för vi tänker ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet. Här sa reformatorn Johan Calvin, som var reformärt och tillsammans samtidigt som Martin Luther. Han sa det här är som en kort definition av helt sant kristet liv. Alltså det här är vad det handlar om. Det är trons gärningar, det är uthålligheten i hoppet, det är att leva ut kärleken bland våra medmänniskor. Och lägg märke till de här tre begreppen. De är utåtgående. Tron riktar sig mot Gud, tar sin utgångspunkt i korset, det som en gång hände, det Jesus har gjort för oss. Vad gör hoppet för någonting? Jo, det riktar sig framåt. Det sträcker sig mot att en dag ska Gud sammanfatta allt i Kristus. Det är inte vi som sammanfattar det. Det är inte vi som drar ihop historiens säck och säger, nu är det slut på historien, nu börjar evigheten. Det gör Gud en dag. Och vi håller ut i hoppet. Och vad gör kärleken? Den lever nu. Den gör allt för sina medmänniskor. Den sträcker sig efter att få vara den där utgivande som hela tiden ger mer av det som vi själva får. Kärleken liksom lever ut allt det här precis här och nu. Och det är det Paulus talar om till dem. Han säger att jag tackar Gud för jag ser det här hos er. Och hur skulle det vara, vänner, om det inte var tron, hoppet och kärleken som drev oss? Kan vi ens kalla oss Guds barn då? Om det inte är det som motiverar, om det inte är det som motiverar Guds församling, vad är det då? Vad är det då? Paulus fortsätter, han säger tydligt till dem att jag vet att ni är Guds älskade och kallade utvalda. Och hur kan han säga det? Jo, säger han, därför att ni tog emot evangeliet. Och evangeliet kom inte bara med ord, men också med ord, för det är ord. Det är ordet Kristus som kommer till oss. Men det kom också med kraft, säger han. kraft till under och tecken, kraft till att förvandla det som ingen människa kan förvandla, kraft till att göra Stina hel och frisk. Ordet, evangeliet, kom med kraft. Och så säger han, det kom med helig ande. Vad då helig ande? Är inte det samma som kraften? Ja, helig ande kommer med Guds kraft, men helig ande kommer också med övertygelse om vad som är synd, vad vi behöver lämna. Den kommer med glädjen i att ta emot ordet. Anden leder oss in i livet med Gud. Och så säger han, och så kommer evangeliet med full visshet. Full visshet om vår omvändelse. Full visshet om att vi kan veta att vi är Guds barn. Jag har en liten lärjungagrupp just nu. Jag säger så för det känns så bra att få säga det. Det känns så kul att jag får göra det. Det är ju inget jättespeciellt, men vi använder ett litet material och jag sitter med tre stycken andra. Och det är två av dem som speciellt behöver det här. Och så läser vi och så pratar vi om bibelordet. Och så får man säga när man pratar med tidigare muslimer att i muslimsk tro så finns det ingen säkerhet. Du kan inte veta om Gud en dag benådar dig. Men i kristen tro kan du det. När du tror på Jesus kan du veta att du är benådad. Och det är det Paulus säger här. Han säger, jag vet att ni är Guds barn. Därför att ni tog emot evangelium och evangeliet verkade i er. Och det märks. Och det syns. Och så fortsätter han, när han liksom har nu talat om ordet, om kraften i ordet, om vissheten som kommer, om att ni är Guds barn. Då säger han någonting mer. Och det här tycker jag är jätteintressant. Då säger han, ni vet ju hur vi levde bland er för er skull. Han pekar på sig själv och på han och Silvanus och Timoteus och säger, vi levde hos er. Och någonting hände. Ni såg evangeliet liksom i kött och blod i våra liv. Och så säger han, ni blev våra efterföljare. Märkligt. Kan man säga så? Och sen fortsätter han ju och berömmer dem och säger, ni liksom, evangelium har hörts ända ut i Makedonien och Akaja. Ja, ännu längre. Överallt dit vi kommer. Vi behöver inte säga någonting. För alla känner till om tron. För ni har vittnat. Ni har i er tur blivit de som har efterföljare. Hör ni det jag hör här? Det här tror jag är jätteviktigt. Alltså Paulus säger, vi levde bland er. Vi blev ett exempel. Ni blev våra efterföljare. Men ni i er tur har fortsatt. Och ni blir ett exempel för hela det område där ni lever och där ni är. Alltså evangeliet som ni tog emot, till och med under lidanden säger han ju i den här texten. Det har hörts vidare ut i hela regionen, genom era liv. Så nu har ni också efterföljare. Efterföljaren får efterföljare, som får efterföljare, som får efterföljare. Och vem är det vi följer? Ja, det är Jesus Kristus. Men hur ser vi vem Jesus är? Jo, ofta genom andra syskon. Där vi märker Guds kärlek, där vi märker hoppet, där vi ser tron liksom blomma och levas ut. Så ser vi hur vi ska följa Jesus. Jag tänker, vad viktigt det här är. Att förstå att du och jag är med i en rörelse. Det är inte ditt och mitt privatliv bara det handlar om. Det är inte, ja men jag har det bra med Gud. Jag mår jättebra. Ja, det är jättebra. Men min vän, du och jag som säger att vi tror på Jesus och följer honom. Vi är ämnade till, som det stod i texten, att ett eko ska gå ut. Det ska eka ut genom ditt och mitt liv. Än hur ofullkomliga vi är, men vi har Jesus med oss. Det ska eka ut så att andra kan säga, vi har sett vad det här med kristen tro handlar om. Vi har sett vem Jesus är. För jag känner den och jag känner den och jag känner den. Så jag har sett och jag vill ha det. Ja, då tänker du direkt, ja, nu var det ytterligare en sån här predikan där man känner sig nedslagen. Nej, det är verkligen inte så. Då har du tolkat mig helt fel. För det är Gud som gör alltihopa. Men när jag och du är villiga och ställer oss där och säger, Herre, jag är här, jag är ofullkomlig, jag har mina sprickor och fel och jag gör det ena efter det andra, men jag vill att din nåd, ditt liv ska synas genom mitt liv. Jag vill vara den där efterföljaren till de andra efterföljarna som jag har sett upp till. Och jag vill att andra ska få börja följa dig för att de ser dig i mitt liv. Då börjar vi fatta någonting. Det finns en fantastisk församlingsrörelse i Indien, i Bhojpuri-folket, bland Bhojpuri-folket. Jag är inte säker på vad området heter, de har så många konstiga namn där. Men i alla fall, Bhojpuri-folket tycker jag är bra att jag kan säga det i alla fall. Det är nog svårt. Det här folket, det finns en man som heter Victor John som flera av er känner till, tror jag. Han är gift med en svenska som heter Sulevi John. De är missionärer genom vårt samfund. Har jobbat många år ute i Indien. Victor John startade en rörelse som bygger på en, vad ska man säga, lydnadsbaserad efterföljelse. När någon blir en kristen, vet ni vad de får göra det första de gör? Det är att de får ta Bibeln, de får en läxa att leta efter allt det som Jesus befaller oss att göra. Sen sänds de ut att predika och att gå med evangeliet ut till sina vänner, ut till byar överallt, och de hålls ansvariga inför församlingen om de har följt och lydit det som står att Jesus säger att vi ska lyda. Vet ni vad som händer i Indien? Jag tror att han startade det här för cirkus. Om jag säger 20 år sedan så tror jag inte att jag, möjligen 25, jag är lite osäker på tidsrymden här. Idag följer 15 miljoner Jesus Kristus på grund av det Victor John var med och startade. Och han är nog inte ensam, men det är nog fler som gör liknande saker. Vi har kanske svårt det här med lydnad, vi tycker att det är jobbigt. För vi känner ju nog att hur ska jag kunna klara av, hur ska jag ens kunna lyda det jag läser här? Hur ska det funka 2020 för mig i detta? Men vänner, alltså Guds nåd och kraft finns i namnet Jesus. När vi går, vi behöver inte göra något annat än att börja där vi är. Precis som Gideon, kommer ni ihåg han? Gideon, den här härlige, starke gudsmannen. Nej, det var han ju inte. Han gömdes ju för midjaniterna, fiendefolket, i en vinpress där han tröskade vete. Och så kommer Gud och säger åt dem, gå du tappre stridsman. Och han säger, tapper, vadå tapper jag? Och så får Gud säga till honom, gå i den kraft du äger. Gud kräver inget annat av oss. Du och jag får gå i den kraft vi har. Sen gör han resten. Sen kommer han med sin ande. Sen gör han det som du och jag inte klarar av. Du och jag är en Gideon. Du och jag är en som, precis som för Gideon, Guds ord, Guds kraft ska få eka genom våra liv. Ut över slätterna. Ut över höga kusten. Ut över din familj. Ut i ditt arbetsområde, arbetsfält där du finns. Vi måste ju inte tänka Victor John direkt att det ska bli 15 miljoner. Men tänk att få ha den tron, förvissningen. När vi går, de har sett massor med under och tecken. Det är nästan så att varje gång någon blir en kristen så handlar det om att det är under och tecken som sker. Och då tänker vi, men var är vi i västerlandet? Var är vi i Sverige? Varför sker inte under och tecken här på samma sätt? Ja, vi vet inte alltid, men en sak brukar vi säga ofta, inte minst vi predikanter, att vi är så bekväma av oss allihop. Vi har det för bra. Det är för bra i Sverige. Och därför behöver inte Gud göra så mycket stora under. Eller rättare sagt, vi frågar inte honom om det heller. Och kanske ligger det någonting i lydnaden här. Kanske är det vi behöver få snappa upp. Att tron, hoppet och kärleken får driva oss 2020. Och fortsätta att driva oss alltid. Att vi säger till Jesus på ärligt och uppriktigt, jag vill lyda, hjälp mig att ta ett litet steg till. Inte börja med en liksom 15 miljoners rörelse, men jag vill lyda dig nu, Jesus. Och jag vill lita på att om jag lägger min hand på någon och ber, eller om jag bara ber i min ensamhet för min vän, så hör du bönen. Du har sagt det i ditt ord. Och jag vill lära mig att lita på det. Jag vill lära mig att gå när du säger att jag ska gå. Tänk om vi började där bara och säger det idag till Jesus. och tar det på riktigt allvar. Och så tar vi ett litet, litet steg. Vad är det som ekar från våra liv? Vad är det för eko som hörs? Inte det där tomma ekot, utan det där som ekar ut över när man ropar i en klyfta och det bara studsar djuret och far. Vad är det som hörs genom ditt och mitt liv? Vad är det som hörs genom Elimförsamlingen i den här staden? Vad är det människor som går förbi vår kyrka tänker när de ser den där rosa byggnaden? Vet de ens att det är en kyrka? Förhoppningsvis känner de dig och de känner kanske mig. Och då kanske de vet att det är en kyrka. Men vad är kyrkan för någonting? Det är du och jag. Det är den som har sagt sitt ja till Jesus och följer honom. Det är den som gör det som Paulus talar om, lever ut tron, hoppet och kärleken. Det är den som tar emot evangelium i sitt hjärta och upplever Guds kraft till förvandling. Det är den som är kristen. Den som får vara med och se efterföljare till den tro och den Herre som vi har. Amen, säger vi då. Gud bygger sin församling. Inte du och inte jag, men vi är med. Vi är byggstenar, levande byggstenar i Guds bygge. Så låt oss säga ja till det, till vår Herre idag. Och i nattvarden har du chansen att göra det igen. Den där överlåtelsen, det viktiga steget, det där lilla steget. Säg till Jesus vad du har på ditt hjärta. Var ärlig. Måla inte upp den där enorma drömmen om du inte har den. Om inte Gud har gett dig den. Utan gå ärligt, säg det där lilla till Jesus. Ta det här, gör det här i mitt liv, Jesus. Låt det här hända det här året. Jag vill se dig verka. Jag vill att ett eko ska gå ut ur mitt liv som är gott. Som är positivt, som ekar i andra människors liv. Så att du hörs, Jesus. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, tack för ditt ord. Tack för Paulus som skriver in i den här unga församlingens liv och uppmuntrar dem. Ge dem så mycket kredd. Säger, ni är Guds folk. Ni är liksom, ni är frälsta. Ni är gjorda till Guds barn. Och så uppmuntrar han dem. Så visar han för dem att det är meningen att ge vidare. Det är meningen att det som ni har fått, det ska höras ut över områden. Det ska vara en rörelse. Det ska finnas ett liv i din församling. Så Jesus, jag ber för oss var och en. Jag ber för den här församlingen. Jag ber Jesus Kristus att du ska komma med din helige ande över din församling. Jesus, gör det där som vi drömmer om ibland. När vi har de där goda stunderna. När vi stillar ner oss. När vi förstår vad någonstans du pekar. Och då vi drömmer och känner den där längtan. Jesus, gör det. Gör det med oss. Hjälp oss att ta de där små stegen. Inte i kramp, inte i panik, utan i längtan. I längtan efter att du, Jesus, ska höras genom våra liv. Tack Herre för att vi får vara med. Trots att vi är, tack vare att vi är de vi är, får vi vara med, för du har skapat oss. Vi är dina barn. Herre, kom till oss i nattvarden nu. Låt den här stunden få beröra oss på djupet, Herre. Tillsammans med ordet, tillsammans med bönerna och sången. Rör vi oss, ditt folk, Herre. Amen.